Hallå, hallå! Det här är Annika.
Och det här är Marcello. Ni ska nu få lyssna till Chrissys True Story, ett exklusivt avsnitt av Big Brother-podden i samarbete med Radio Play.
Hej allihopa, det här är Chrissy direkt från Big Brother-huset. Och här är min The True Story. Kul! Jag tänkte börja med att berätta om en speciell händelse från min bakgrund som jag tror kan ge en liten inblick på den jag är och alltid har varit. Det var en solig sommardag för ungefär 17 år sedan. Jag var kanske 4-5 år. Livet lekte och så vidare. Och jag bodde i Karksinuja, en liten stad i Estland. Jag tror att alla ni vet nog redan om att jag är född och mestadels uppvuxen där. Så det är där vi befinner oss i den här berättelsen. Det var en solig sommardag, som sagt. Och jag hade precis lärt mig att cykla utan stödhjul. Det var så här, stor tjejpoäng. Skulle för första gången i hela mitt liv cykla nedför en nedförsbacke. Och som moraliskt stöd hade jag med mig min mammas dåvarande pojkväns pappa. En jättesöt gammal gubbe som jag spenderade många dagar ihop med när jag var yngre. När mamma och hennes pojkvän jobbade. Så ja, det var även han som lärde mig att spela schack. Den hörni. Och jag minns så väl hur vi stod där vid backen och han gick igenom grunderna för hur jag skulle och hur jag inte skulle göra för att jag skulle klara mig så bra som möjligt. Men helt ärligt så jag såg hans mun röra sig och jag hörde ju att det kom ljud ur den med, men helt ärligt så var jag lite för fokuserad på lukten av konjak och cigarr i hans andedräkt för att faktiskt kunna förstå vad det var han försökte förmedla för mig, för lilla mig. Jag tror att i själva verket så hade jag nog redan bestämt mig för hur jag faktiskt skulle göra. Så regler och sånt, äsch. Det är för bussis. Så jag satte mig på min rosa cykel. Och så började jag trampa på den där backen då. Jag minns att jag var sliten och bucklig. Jag hade verkligen sett sina bättre dagar. Men ja, vinden i håret på en backe som aldrig verkade ta slut. Alltså, jag hade aldrig känt mig så fri förut. Det var nog det första adrenalinkicket jag hade fått i mitt liv då. Och, ja, jag hade aldrig känt mig så fri. Så jag började trampa snabbare och snabbare utan att bry mig om handbromsen och dens funktion. Det gick nog farfar igenom med mig också innan jag gav mig iväg, men det minns jag inte vad han sa om. Så helt inne i min frihetskänsla så missade jag att lägga märke till stenet som snart skulle orsaka en olycka. Och så hörde jag min låtsas farfars röst bakom mig som ekade någonting om att jag skulle sakta ner i svängarna eller att svängarna kanske skulle sakta ner mig eller vad fan var det han sa. Men det var ju lite för sent då för att plötsligt så hände det. Det var boom och jag flög av cykeln rakt in i en buske av brännässlor. Of course. Inte nog med att jag träffade bullseye i en skog av de jävligaste växterna som finns på denna jord. Så lyckades jag självklart även faceplanta en sten. Och det gjorde ont kan man säga. Tror ni att min så kallade låtsasfarfar fick panik eller? Det bara skrek skuldkänslor om honom, den stackaren. Jag har nog aldrig hört mitt namn bli ropad så högt som då när han kutade ner till mig. För att han skulle se till att jag fortfarande var i ett stycke. Och det var väl då det hände. Lite svårt att förklara kanske exakt, men hans totala panik utlöste något hos mig som jag har kvar även idag. Och den känslan jag fick då relaterar jag ofta tillbaka till när saker och ting blir tufft eller jobbigt. Eller när man märker att någon inte mår så bra eller är så stark. I det ögonblicket så insåg jag att nu var det inte rätt tillfälle för att börja grina och visa sig svag. För vad skulle det vara bra för? Visst hade jag redan hunnit tycka synd om mig själv och även fälla några tårar i smyg en kort stund där innan min söta så kallade farfar hade anlänt. Men alltså, paniken i hans ögon fick mig att sluta omedelbart. Och inte göra det värre för honom än vad det redan är, tänkte jag då. För han kommer redan få det tillräckligt tufft när han ska förklara för mamma varför hennes lilla oskyldiga dotter återlämnades med trasiga kläder och ännu trasigare nylle. Så jag svalde tårarna och sa, äsch, det går bra, jag överlever. Något i den stilen, fast på estniska då. Och som belöning så fick jag mitt livs tacksammaste bamsekram. Faktiskt. Och jag kommer ihåg att jag hade blåmärke på min vänstra kind flera veckor efter att det hände. Och jag var så stolt varje gång jag skulle berätta om hur jag hade fått den och hur tuff jag var som inte grät. Och det var coolt, jag kände mig som en tuff tjej liksom. Och jag tror att sån är jag även idag. Jag gör det mesta på mitt sätt utan att tänka för mycket på regler och faror. Och många gånger så misslyckas jag. Men då gäller det att resa sig upp igen och göra om och göra rätt. Och inte får man glömma att ta sitt ansvar efter sina misslyckanden. Men man kan bara lära sig av sina egna misstag och inte andras. I alla fall inte om man heter Chris eller Guldkepp. Den dagen för 17 år sedan så lärde jag mig att vara tuff för första gången. Och vad har vi att lära oss av detta då? Jag vet en tjej som heter Anna Andersson som sa att man måste våga för att vinna. Så det är väl ja, bra sätt att avsluta den lilla berättelsen på. Men vem är jag då? Jag tycker den frågan är så sjukt svår att svara på, för att jag vet inte, jag är lite knäpp, alltså jag lite. Jag gillar inte att identifiera mig själv med saker jag gör och händelser jag varit med om. Och alltså, folk säger att ens bakgrund formar de vi är idag, men jag känner att min bakgrund är en del av mig, men det är inte jag. Förstår ni lite vad jag menar? Alltså, mitt liv har inte varit en dans på rosor direkt. Och min barndom har varit en turbulent berg- och dalbana. Jag och mamma har flyttat runt cirka 27 gånger kanske. Jag har tappat räkningen helt ärligt. Men det har funnits extremt många ställen som jag har kallat för hem. Så, ja, men home is where your heart is. Men jag har vuxit upp med mestadels ensamstående mamma som har haft mycket otur i livet. Hon är en kämpe, men henne ska vi komma in på lite mer på lite senare. För nu tänkte jag mest prata om att hon, ja, inte nog med att hon själv inte har haft hälsan i gott skick, så har hon även fått kämpa med min hälsa något otroligt mycket. För som vissa av er kanske redan vet så har jag fått växa upp med en ganska svår fall av epilepsi. Alltså, ja. Min epilepsi är något jag inte så ofta pratar om och jag är frisk idag och jag har lämnat den delen av mitt liv bakom mig, men det kan vi väl ta upp idag. Äsch. Det var jobbigt. Och jag minns att doktor Sander, läkaren som hade hand om mitt fall, kändes som en familjemedlem ett tag. Jag fick ju faktiskt träffa honom oftare än mina mostrar och morbröder. Och han kändes som en morbror som brydde sig lite extra om min hälsa. Och han fick min sjukdom att kännas normal. Alltså, jag hoppas ni förstår vad jag menar. För jag har ju alltid känt mig lite annorlunda än andra barn på skolan på grund av att jag har varit sjuk. För Jag fick inte vara med på gympalektionerna för att både fysisk och psykisk överansträngning kunde orsaka ett anfall. Och jag minns en sak som jag tyckte var så fruktansvärt jobbig när jag var yngre. För i och med att jag har flyttat så många gånger så har jag ju även bytt skola och skolklass 4-5 gånger. Och varje gång jag skulle börja i en ny klass så skulle jag alltid fröken ställa sig upp framför hela klassen och berätta för mina klasskamrater att jag är sjuk och att man kanske ska vara lite mer försiktig med mig och så vidare. Och jag minns hur jobbigt det var, för att jag kände mig så uttittad. Bara, det var säkert inte så. Och jag har aldrig blivit mobbad, för jag har alltid haft väldigt, väldigt snälla och roliga klasskamrater. Men bara den känslan jag själv fick om att jag inte var som alla andra och att folk skulle behöva se på mig på ett annat sätt än vad de gör på andra. Det var så fruktansvärt jobbigt. Alltså, och det var en väldigt jobbig sjukdom att leva med också, med tanken på hur rastlös och vild jag alltid har varit. Så många gånger kände jag att jag var låst i fel kropp på grund av min sjukdom. Men från den ljusa sidan så gav ju det mig mer tid över till annat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat än idag. Och det är ju konst, musik och teater. Mina tre favoritgrejer i hela världen. Det är ju, de är mina hemliga tillflykter ifrån verkligheten. Jag kommer ihåg första gången jag stod på scen. Det var då genom skolan och jag var så stolt för jag hade fått en av huvudrollerna i skolpjäsen. Och den känslan jag fick på scenen, det går inte att beskriva, för att allting annat försvann. Det fanns bara här och nu, och mina bekymmer och mina tankar, det var bara borta under den tiden jag stod på scenen. Så det var som att jag fick gå på en snabb semester, för att ja, ända sedan jag var väldigt liten har jag tänkt alldeles för mycket för mitt eget bästa, tror jag. Min hjärna kokade över ganska ofta för att tankarna bara... Och då kom teatern och musiken in i mitt liv, och det var min meditation. Och jag tror inte att jag förstod själv när jag var så ung hur mycket det faktiskt gav mig. Det, ja, tillflykter ifrån verkligheten har jag behövt ofta, för man kan säga att jag har sett och varit med om saker som har gjort verkligheten ganska jobbig. Men ja, jag och min mamma har fått kämpa med blod, svett och tårar för att vara här vi är idag. Och ja, den kvinnan alltså, det, vart ska jag börja? Hon är fantastisk. Hon är modig, tuff, omtänksam och stark. Och om det inte var för henne så skulle inte jag sitta här i Big Brother-podden idag och berätta om detta. Men mamma har haft mycket otur. Inte nog med, som sagt, hennes hälsa, så har det varit mycket otur och kärlek. Men man måste kyssa några grodor innan man hittar sin prins. Och prinsen har hon hittat. Det är min låtsas pappa som betyder allt för mig och mamma idag. Och det, han är nog det bästa som har hänt min mamma. Ja, utöver mig då, säger hon. Hon säger att jag är det bästa som hänt henne. Men ah, hon är ju min mamma och vågar inte säga något annat. Jag skojar. Nej, men han är verkligen fantastisk. Och han ger henne all den kärlek och omsorg som hon förtjänar. Och han har lärt både mig och mamma att det inte, han har lärt både mig och mamma att det finns killar i världen som inte sticker så fort det blir tufft. Det var ju något som jag inte riktigt trodde på innan han kom in i bilden. Just för att pappa stack när jag var väldigt liten och har aldrig funnits med i bilden. Och det, ja, han har lärt mig något otroligt mycket på de åren som han har funnits i mitt liv. Men ja, nog om dem. Lite mer om mig. Jag har ju alltid älskat att bryta gränserna och gå min egen väg. Men som mycket annat så har det inte alltid funkat så bra för mig vissa stunder. När jag var ung så kändes det som att hela världen hade en plan för mig, kan man säga. För jag var väldigt duktig i skolan. Och lärarna sa att jag skulle bli professor i matematik eller att jag skulle jobba med språk. Och det var lite... Man kan ju tycka att det är kul med beröm och så, men jag hade precis kommit in i den åldern eller den tiden då jag hade hittat min förkärlek till det estetiska. Och så kände jag att kraven i skolan blev högre och jag hade inte tillräckligt med tid över till det jag älskade att göra mest. Och ja, lärarna och min familj och släkt förväntade alltid det bästa av mig. Men det blev ett problem när jag kom in i tonåren. För efter ett tag så slutade allting vara kul. Jag tror att jag tappade bort mig själv där någonstans, för att alla andra visste vem jag var och vem jag skulle bli, kändes det som. Men jag själv, ja, det var så mycket. Det var så mycket tankar, så mycket känslor. Och då började det gå neråt, allting. Det började med att skolka från skolan. Först så drog man ju det gamla vanliga. Mamma, jag är sjuk. Måste stanna hemma, annars dör jag. Men sen efter ett tag så slutade det funka. Och hon såg igenom min skådespeleri. Och då gick det över till att jag gick upp och drog hemifrån som jag skulle. Begav mig mot skolan, men jag hoppade aldrig av bussen och istället så åkte jag runt i stan tills skoltimmarna var över. Då var jag kanske 11-12 år. Och därifrån så byggdes det på ännu mer problem. Och jag tror att jag ville egentligen att... Jag ville på något sätt förmedla, hallå, ja, hjälp mig. Men samtidigt så blev jag så trotsig, för det kändes som att, ja men du vet, ingen förstår mig. En ovanlig inställning hos tonåringar, eller? Men sen så gick det faktiskt över till att jag spårade ur ännu mer. Jag slutade med musik och teater. För att i mitt huvud så skulle jag aldrig bli tillräckligt bra. Och så började jag hänga med fel människor, rymma hemifrån, åka till andra städer. Och alltså, oh, herregud. Jag tror det längsta jag var borta hemifrån var 3 veckor. Och då var jag kanske 13 år. Den tiden för mig, det... Jag kan ju säga att många delar av tonåren är än idag något suddiga i mitt huvud. Det är lite som en blackout-fylla ungefär. För att man minns inte exakt vad och att man ens gjorde vissa saker som man gjorde. Och man skäms över sitt beteende. Men ja, det är de pinsammaste historierna som blir roligast att berätta sen. Och nu är det ju sen och det är fortfarande inte roligt, så jag får testa igen om 10 år. Nej, men jag spårade ur och jag såg saker som man kanske inte ska se när man är så ung. Och jag valde en helt fel väg. Det fanns ingen hjälp för mig, för att jag ville inte ta emot någon hjälp. För att jag trodde i mitt huvud så fanns det inte någon som ville genuint hjälpa mig. För så var ju inte fallet, men ja, det var mycket... Ja, det är lite jobbigt att prata om det än idag, men nu har saker och ting förändras. Men det var mycket typ sova på parkbänk och se hur den mörka sidan av Estland vaknade till på nätterna, som aldrig hade synts till förut. Och Det var tufft. Men jag var så envis så att... Jag vet inte. Jag skulle ju klara mig själv för att... Jag var tuff. Och jag trodde ju att jag skulle göra det där. För jag skulle ha det på det sättet för resten av mitt liv. Liksom. Alltså det, jag vet inte vad jag tänkte riktigt. Men så flyttade jag och mamma till Sverige 2007 efter att hon hade hittat sin prins. Och det var mycket förändringar som skedde. Men alltså, här i Sverige så fick jag plötsligt en röst. Jag blev hörd för första gången. Och jag började se och reflektera över hur min barndom och uppväxt hade påverkat mig. Men jag var fortfarande lika oemottaglig för hjälp. För att i och med detta började jag även lägga extremt mycket skuld på mina egna axlar. Jag intalade mig själv att allting var mitt fel. Jag intalade mig själv att pappa lämnade mig och mamma när jag var liten för att det var mitt fel. Det var mitt fel att mammas hälsa försämrades mer och mer. Allting hemskt som jag hade sett och varit med om, det var mitt fel. Alltså ni hör ju bara hur sjukt det låter, men så såg min verklighet ut väldigt länge. Och det var allt jag kände till. Jag förstod inte att felet, det enda felet som var mitt tankemönster. Alltså vissa dagar så ville jag inte ens se min egen spegelbild för att jag kände mig som en hemsk människa. Alltså förstår ni, en tonåring, herregud. Jag tyckte att det var något fel på mig. Och så höll det på i 5-6 år. Men det är svårt att peka ut ett fel hos sig själv som alltid på något sätt har funnits där, tror jag. För det är lätt att skylla på omvärlden och det är lätt att skylla på andra människor. Men jag visste nog inte om det förut att oavsett hur jobbigt man har det, hur hemska saker man är med om, så har man faktiskt ett val. Du kan välja att låta det göra dig svagare och mindre människa. Eller du kan välja dig att bli starkare av det och vara en större och bättre människa. Men ja, alltså depression är ett väldigt stort ord och det är ett känsligt ämne. Så det är ju kanske ett, jag vet, jag vågar använda det ordet ändå. Jag tror att man kan kalla det jag gick igenom under den tiden för depression faktiskt. Hur jobbigt det än låter. Men samtidigt så vet jag inte. Hur dåligt måste man må för att det ska kallas för någonting, så tänker jag också. Men ja, min största fiende var mig själv. Men som sagt, det var ju allt jag kände till. Men samtidigt som jag har mått på det sättet och haft det tankemönstret, så har jag alltid gjort mycket väsen av mig. Jag har alltid gillat att synas och höras. Så jag förstår att det har inte varit lätt för omvärlden att se vad som faktiskt har pågått inom mig. Jag har ju varit extremt duktig på att dölja gråt med skratt och teaterskills har hjälpt mig mycket på traven. Men jag har ju varit duktig på att vända jobbiga situationer till någonting roligt också. Som jag kommer ihåg när jag började på min svenska skola i Sverige. 2007, oktober tror jag. September? Nej, jag vet inte. Äsch, vem bryr sig? Så kommer jag ihåg att jag hade precis börjat på skolan, skaffat mig massa nya vänner och tyckte att jag var den coola tjejen från Estland som pratade väldigt dålig svenska. Alltså minns jag en speciell dag. Det var kanske bara 3 dagar efter att jag hade gått från förberedelseklassen till min svenska klass. Så gick jag in i matsalen. Jag hade på mig min korta jeanskjol, cowboyboot och en rosa tröja och så platinablont hår. Så försökte gå och bära prickan som att jag var coolast på stan. Och mina nyfunna vänner satt vid ett fönsterbord precis i mitten av matsalen. Och dit skulle jag gå. Och huvudet skulle vara högt, uppe högt. Men ja, det var kanske 120 personer i matsalen. Det var liksom rush hour på skolan då de flesta ungdomarna i våran ålder satt och käkade lunch. Lunch. Och det var stor öppen planläsning. Och lärarna höll alltid koll så att vi skötte oss vid matbordet. Och ja, där går jag dag 2 i en vanlig svensk klass. Och så precis när jag skulle komma fram till bordet, som var verkligen mitt i smeten, så går det bara tjoff. Och jag välte över, landade på rygg med spaghetti och köttfärs över hela mig. Alltså jag var spaghetti och köttfärs. Jag såg ut som en strandad säl liksom. Och jag dog av skam inombords för att hela matsalen bara tystnar. Det blev verkligen så att all prat slutar. Men så började alla klappa istället. Och skratta och klappa åt den nya tanten som hade börjat på skolan. Men jag tänkte att ja, istället för att ge uttryck till min skam, som skulle säkert sluta med att jag skulle skolka numret från skolan, så valde jag att resa mig upp, applådera åt mig själv och skratta åt mig själv mer än alla andra. Den bjöd jag på. Men jag lovar att jag drömde mardrömmar om det många, många år efteråt. Och jag har ju skrattat åt den historien varje gång den återberättas av mina klasskamrater. Men det var så pinsamt. Herregud. Jag såg ut till alla som såg på, tror jag. För jag hade sån hemsk rädsla för att visa mig svag och faktiskt prata om vad som pågick inom mig. Så istället för att söka, eller istället för att be om hjälp, så var jag defensiv. Och ja, som sagt, teaterskills har hjälpt mig. Det har de gjort. Men mina ångestattacker, det visste nästan ingen om. Och inte ens min egen familj. Faktiskt. Jag var väldigt duktig på att dölja vad jag tyckte och kände. Men ja, så höll det faktiskt på i 5-6 år. Sex år. Nej, jag vet inte. Kanske var 8. Jag håller koll på siffror. Tjena, hej. Men det var faktiskt september 2013. Alltså bara för lite mer än 1 år sedan. Allting förändrades. Åh gud, vad lite det låter. Jag hör ju bara... Jag minns att det var september och jag hade precis kommit hem från jobbet. Jag jobbade som servitris då på lokala krogen. Jag hade kört ett långt pass, kommit hem från jobbet, luktade fortfarande stekt bacon och fläsk. Och det ofräscha Chrissy. Och så ännu ofräschare så låg jag faktiskt på sängen och pillade på min mobil. Jag hade en 9 timmars arbetspass bakom mig och en 9 timmars arbetspass framför mig. Så jag låg i sängen, pillade på mobilen för att hjälpa till på traven till att falla in i sömnen. Men så på något sätt så hamnade jag inne på en YouTube-video. Ja. Och det var Alan Watts. Några av er kanske vet vem det är. En väldigt berömd filosof och jävligt smart kille. Det var i alla fall Alan Watts som snackade om självbild och att hitta sig själv. på den första videon då. Och jag minns så väl hur jag kände igen mig, allting han sa, och hur jag bara plötsligt började inse hur fruktansvärt illa jag behandlade mig själv. Alltså, den känslan går inte att förklara. Det var som att vakna upp från 10 års sömn. För att höra någon annan berätta exakt om det du tänker och det du känner och hur fel det är. Alltså jag kan inte förklara vad det var som hände ens. För det var som att jag plötsligt så här snabbt vaknade och började se tillbaka på mitt tankesätt och min självbild på ett annorlunda sätt. Jag bara lyssnade på mina egna tankar och jag tänkte på allt jag har sagt till mig själv i huvudet då. Psycho! Nej, men skämt åsido, men allt jag har sagt till mig själv när jag har kollat mig själv i spegeln och all skuld som jag lagt på mina axlar. Och jag bara kände, fy fan vad jag har gjort mig själv illa. Jag har liksom spenderat hela mitt liv på att se på världen som en hemsk plats. Världen är inte en hemsk plats. Det blir verkligen vad du gör det till. Och hur kunde jag tidigare förvänta mig att någon annan skulle älska mig när jag inte ens gjorde det själv? Jag blir helt tagen när jag ens pratar om det här. För att den natten i alla fall så bestämde jag mig för att göra en skillnad en gång för alla. Och jag bestämde mig för att tillåta mig själv vara glad igen. Och jag bestämde mig för att ge mig själv en chans och give myself a break. Jag började se min bakgrund på ett realistiskt sätt. Och jag började läsa ännu mer om filosofi och lite så här psykologi och hur man hanterar sorg och hur man hanterar sin barndom. Och blev jätteintresserad av det ämnet just för att jag ville lära mig själv mer om mig själv och hur jag kunde bli ännu bättre. Och jag började se min bakgrund på en realistisk sätt. Ett realistiskt sätt, hehe. Jag började ganska snabbt inse hur saker och ting har skett på grund av omständigheter och en aning otur. Och man kan säga att min inställning till livet förändrades över en natt. Och jag minns så väl hur jag sa till mig själv varje dag att jag måste hålla kvar den här känslan. Jag fick inte falla tillbaka igen, för jag kände att jag aldrig må så dåligt igen som jag hade gjort förut. Och den här gången skulle jag verkligen resa på mig och jag skulle aldrig ramla ner igen. Och så sakta men säkert så började jag hitta tillbaka till musik och teater också. Samtidigt som jag började hitta tillbaka till mig själv. Och jag började skissa och jag började skriva igen. Och jag började söka till teaterskolor och jag började vara mig själv igen. Och då tog jag det stora steget också att flytta från Stockholm till Göteborg för att gå teaterlinjen på en folkhögskola som ligger där i trakterna. Och det ända sedan den dagen för lite mer än ett år sedan har varje dag varit ett framsteg för mig, för att nu har jag verkligen den inställningen att det ska bara bli bättre. Inte gå tillbaka, inte ta steg tillbaka. Alltså, visst, på vägen hit så har jag tagit några steg tillbaka också. Och det har inte bara varit att över en natt så började jag bli glad och att allting var annorlunda över en natt. Det har krävts mycket arbete av mig själv och mycket tid för mig själv, men jag har sett till att göra en skillnad. Och nu är jag här. 1 år och 2 månader senare. Gud, det känns nästan som att jag pratar om när dagen då jag gick med i Anonyma Alkoholister. Ja, det borde jag kanske gjort. Nej, jag skojar. Herregud. Nej, men skämt åsido. Nu är jag här och jag har kommit en jäkligt bra bit i utvecklingen. Men mitt liv har också bara börjat. Så, idag vet jag att jag kan klara av vad som helst. Sky is the limit. Och jag vet att ibland så är det ju faktiskt så att livet är en bitch. Men ja, fuck it. Nej, egentligen så tror jag faktiskt för första gången i mitt liv igen att jag kan klara vad som helst. Och visst att mitt självförtroende, den knakar fortfarande ibland. Men jag har fått tillbaka glimten i ögat. Och jag ser världen som en lekplats igen. Och jag sitter liksom i Big Brother-huset. Vem hade kunnat gissa på det? Nej, men det är typiskt Chrissy att alltid göra det oväntade. Men ja, jag tror att det absolut viktigaste varje människa måste lära sig är att älska sig själv. Jag önskar att någon hade sagt det till mig tidigare. Men samtidigt, jag har ju alltid velat lära mig av mina egna misstag utan att lyssna så jättemycket på alla andras. Det är ju lite så jag är. Precis som när jag skulle cykla ned för en nedförsbacke för första gången 17 år sedan. Men ja, jag hoppas att min story är en framgångsstory. Det är den hittills, men vi får se vad som väntar härnäst. Livet blir aldrig som man har tänkt sig, det har jag i alla fall lärt mig. Men nu blickar jag bara framåt och väntar ivrigt på vad mer livet har att erbjuda. Jag tror faktiskt att det här var min the true story. Och här kommer även en låt som jag lyssnade väldigt ofta på. Nej, inte mådde så bra förut. Men som jag också lyssnar väldigt ofta på idag. För att det, jag vet inte. Det blir en mysig tillbakaresa med lite annorlunda synsätt. Jag hoppas att ni gillar den. Här kommer den. Skin med 6 AM. Cause they don't even know you, all they see is scars. They don't see the angel living in your heart. Let them find the real you, buried deep within. Let them know with all you've got that you are not.
Fler podcast från deltagarna och den officiella Big Brother-podden med mig, Marcello och
Annika
hittar du på Radio Play.